I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss och till en ny vecka i dagens måndagsmix. Snart är våren här och med den då pollensäsongen. Tips idag om hur du som allergiker kan må bättre. Dagens poddtips då? Jo, det handlar om text. Så heter podden om skrivande och om böcker. Och så hör vi vinnaren av Sömn-SM och dagens gäst, ja det är Anders Hansen, aktuell med SVT-programmet Min personlighet. Redo Jeff?
Jajamän.
Janne?
Jo då!
Då kör vi! Anders Hansen, psykiatriker och författare, aktuell med nya serien Din personlighet i SVT. Varmt välkommen till Mix Megapol.
Tack!
Hur känner du dig nöjd med nya serien?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag tyckte det var väldigt kul att göra den här. Vi ville göra en serie om personlighet, så den är lik den tidigare serien, Din hjärna, men den är inte exakt likadan.
Och bland annat har du då varit och hälsat på ett folk, och där blir jag lite sådär avundsjuk. Ett folk som lever som jägare, samlare, så som vi levde en gång i tiden.
Jag ville försöka förstå varför våra personligheter är så olika, varför vi skiljer oss åt så mycket. Då så insåg jag att man kan inte bara se det utifrån perspektivet Sverige 2024, utan man måste förstå det utifrån det perspektiv som människor har levt under nästan hela vår historia, alltså som jägare, samlare. Och då lyckades jag komma i kontakt med en sån grupp som lever i Kenya. De här lever som jägare, samlare, de har ingen el, de har ingen vatten, de flyttar sig ständigt i jakt på föda. Och jag fick spendera ett par dagar med dem och se deras livsstil och se vilka typer av personlighetsdrag och vilka egenskaper som behövs för att överleva i en sån värld. Den värld som vi egentligen är utvecklade för faktiskt.
Och vem blev du i den här miljön? Hur förändrades din personlighet?
Nej, det tror jag inte den gjorde. Jag gick mest runt och kände mig bortkommen och som om det var någon slags världens sämsta jägare-samlare-program. Jag insåg att jag skulle stryka med direkt om jag bodde där. Bara några timmar innan vi kom dit så var lejonen där och försökte ta deras kor. Så de lever under ständig livsfara. Så det är verkligen ingen dans på rosor i det livet och man ska inte romantisera det på något sätt, men det ger ändå vissa nycklar. Man förstår bättre varför man funkar som man gör och varför vi människor har vissa akilleshälar i oss. Liksom.
Man tycker alltid man hamnar i det där, någon diskussion om, ja det är den där gamla reptilhjärnan va, som vi har från förr. Är det sant eller inte?
Ja, det är sant så tillvida att hjärnan har förändrats väldigt lite eller förmodligen ingenting de senaste 10 000 åren. Vi är bokstavligt talat utvecklade för ett sånt liv som de lever där nere. Och vad är det för ett liv? Ja, det är ett liv där ständigt hot av svält. Det är ett liv där hälften dör innan tonåren. Och där man inte dör av hjärtinfarkt och cancer som vi dör av i västvärlden, utan där man dör av infektioner och svält och blödningar och mord. Och det där lever kvar i oss. Även om du och jag inte lever så längre så är vi fortfarande anpassade till det. Och jag tror man kan förstå lite mer våra akilleshälar och inte bara förstå hur hjärnan funkar utan förstå varför den funkar som den gör och förstå att många av det som vi betraktar som buggar citationstecken i vår psykologi är egentligen funktioner, men inte funktioner i perspektivet må bra 2024 utan perspektivet överleva på savannen. Det är det vår psykologi är utvecklad för.
Vi ska prata mer med Anders Hansen om hans nya serie Din personlighet alldeles strax då här hos mig Lotta Bromé på Mix Megapol. Och nya serien heter då Din personlighet. Varför var du nyfiken på att göra den här serien?
Jag har sedan jag var liten tänkt, om jag hade växt upp i en annan familj, i en annan stad eller i ett annat land, vem hade jag då blivit? Och jag gjorde den där, ställde den där frågan utifrån ett tankeexperiment. Tänk om mamma hade fött 5 enäggstvillingar och så hade 4 av dem adopterats bort. Och de har fått leva i helt andra miljöer och så ses vi nu. Folk har studerat det här och bland annat studerat 100-tals fall av enäggstvillingar som har skilts från födseln och återförenats i vuxen ålder. Och det man har kunnat se då är att de är väldigt lika. Och slutsatsen som man kan dra av det forskningsmässigt är att ungefär hälften av våra personligheter beror på våra gener. Och av den halvan som inte beror på våra gener, alltså miljön, så verkar faktiskt kompisar och slumpen spela större roll än våra föräldrar och uppväxten i familjen.
Fast då tänker jag så här, man kanske har haft det på ett visst sätt när man växte upp.
Ja.
Och sen så söker man sig till människor som antingen förstärker eller Exakt. Ställer sig i totalt motsatt hur man växte upp.
Exakt så är det. Och det är det som är så intressant, att våra gener verkar spela större roll för vår personlighet när vi blir äldre. Och det borde egentligen vara tvärtom, kan man tycka. För när man har levt längre så har omgivningen haft mer tid att slipa än. Man har blivit mer resultatet av sin miljö då. Mm. Det är precis tvärtom. Och det tros bero på att när man blir äldre så väljer man sin miljö. Och då väljer man en miljö där man passar in och så blommar det ut liksom.
Men om man har haft ett barndomstrauma då? Du menar att det påverkar inte det när man blir äldre då?
Det är brasklappen. Om man har haft trauman i barndomen, då påverkar det ens framtida personlighet. Så är det. Men om man inte har haft stora trauman i barndomen, så verkar det faktiskt familjemiljön ha ganska liten påverkan. Naturligtvis så påverkar det hur man mår när man växer upp och sådär. Mm. Det är inte så. Det spelar ju naturligtvis roll. Men om man mäter personlighet i 40-årsåldern så är den ganska lik faktiskt.
Och när man då tittar på det program ska man också kunna använda Duo-appen och...
Man kan mäta sin personlighet. Så att när forskare mäter personlighet så mäter man i 5 olika dimensioner. Och det är 5 olika drag som man har mer eller mindre av. Mm. Och det är öppenhet, neuroticism, vänlighet, extroversion och noggrannhet. Och det är liksom inte så att man antingen har 1 av de här eller inte, utan man har mer eller mindre av alla 5. Och de här 5 dragen, de kan kombineras på ett oändligt antal sätt. Och det betyder att personlighet kan aldrig kategoriseras som att du är en viss färg eller en viss nummer eller att du är en viss bokstavskombination. Utan vi är alla unika. Det finns ett oändligt antal personligheter. Så att det går inte att kategorisera personlighet, men det går att mäta den. Och det kan man göra med ett stort sånt här test som vi har lagt ut på Duo-appen. Så att man kan se var man ligger. Och jag tänkte när jag gjorde det första gången att men, det här kan liksom inte lära mig något om mig själv som jag inte redan visste. Men när man gör det så ser man att det kan det faktiskt. Och det finns heller inte en personlighet som är rätt eller fel. Alla personlighetsdrag kommer med en baksida. Jag tror tricket är att lära sig använda den. Så det vi vill göra med den här serien är inte att förklara för folk hur de ska förändra sig. Vi vill att man ska förstå sig själv bättre.
I din serie då så tar du upp både ADHD, psykopater, narcissister.
Mm.
Och apropå det du just sa då, kan man lära gamla hundar sitta?
Och man kan förändra sin personlighet?
Ja.
Ja, det som de flesta vill förändra är neuroticism. Alltså hur nära man har till negativa känslor. Hur bra man är på att vädra faror. Då har man kunnat se att terapi är väldigt bra på det. Neuroticism sjunker under livet. Och den där livsresan som man gör, den kan man hämta in åtminstone hälften av på några månader med hjälp av terapi, har det visat sig. Så att jag har slått slag för det om man mår dåligt, att söka hjälp och ta del av psykoterapi.
Men håller du med mig när jag säger att det har gått inflation i alla olika diagnoser?
Ja, jag håller med dig om att vi kastar dem där runt om oss alldeles för lättvindigt. Och inte minst vad gäller våra negativa sidor som psykopati och narcissism då, som vi har ett avsnitt om. Och det där har blivit skällsord. Och det vi ville göra i det här avsnittet, som är det tredje avsnittet, det är liksom inte att såna här, så vet om grannen är psykopat eller så vet om din hund är narcissist och såna här kvällstidningsrubriker. Utan vi vill att man ska förstå de här dragen. Varför finns de här dragen hos människan? Varför är de väldigt starka hos vissa? Och varför kan de också utlösas hos oss alla i vissa situationer? Så att det var mer ett sätt att försöka förstå på djupet vad den här delen av vår natur, varför den finns.
Jag tänker på ditt sommarprogram då. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
Jag tror att vi har glömt vår biologi. Jag tror att vi har glömt vad det är som får oss att må bra. Och det är motion och det är att ses på riktigt, alltså andra människor. Det är det viktigaste av allting. Och sömn också. Och de där tre sakerna, de kan man liksom summera som bullet points i en PowerPoint-presentation, men då kommer ingen bry sig. Det är när man förstår varför vi är byggda så. Då händer det någonting. Så har det varit för mig och det är därför jag har velat få ut den här lite djupare förståelsen. Och det sista jag vill ju tala om hur någon ska leva sitt liv. Jag vill bara tala om så här är du byggd, du bestämmer själv. Så att man kan ta beslut från lite högre kunskapsnivå så att säga.
Men i bästa fall inspirerar ju oss.
Ja, förhoppningen är ju det, absolut.
Eller hur?
Ja, exakt.
Jag känner mig lite inspirerad faktiskt.
Ja, vad roligt. Ja. Vad roligt.
Och det ska bli spännande att se det här folket. Ja. De som bor i Kenya, det är sånt älskar jag.
Så är det. Och vi... Jag frågade dem där nere hur många av era sömnsvårigheter när jag var där. Då sa de att vi sov dåligt i natt för då var lejonen här. Och då sa jag, men herregud, det gills inte. Om vi hade lejon i min trappuppgång, då skulle hela Stockholm vara vaket. Men förutom det, och de förstod inte ens vad jag menar. Och då, om inget större än så sover man ju. Och det ska man då jämföra med att 40% av alla vuxna anser att de har sömnsvårigheter i Sverige. Så att vi ska inte backa till deras liv. Man ska inte idealisera det för mycket, men det finns viktiga nycklar att hämta där, tror jag.
Tack så mycket för att du kom till Mix Megapol, psykiatriker och författare Anders.
Tack.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Våren närmar sig och med den ökade pollenhalter. Det ska chefsapotekare Annika Svedberg guida oss igenom. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja, vad bör pollenallergiker tänka på under den här tiden av året?
Man bör tänka på att dra igång med behandlingen i tid. Det är lätt att börja lite för sent, så därför rekommenderar jag alltid att man tittar på pollenkollen. Och där ser man ju vilka pollensorter som det är höga halter av i olika delar av landet. Om man bor till exempel i Stockholmsområdet, då kan man hålla koll på hur pollenhalterna ser ut i Malmö, i södra Sverige. För då vet man att ja, men om ett par veckor så kommer det se likadant ut här och då är det dags att börja nu.
Så du menar att man kan förebygga besvär?
Ja, det är det som är grejen med allergi. Medicinen som man använder mot pollenallergier. Att man behöver faktiskt boosta kroppen lite grann för att kunna hantera de här höga mängderna pollen som kommer ganska hastigt ofta.
Så vad kan man göra i vardagen för att förebygga och lindra då allergibesvären?
Dels gäller det att välja ut rätt medicin. Om man nu vet med sig att man har en allergi mot till exempel björkpollen och vet att nu är det dags. Och för mig brukar det vara värst med den här hösnuvan. Du vet, det rinner i näsan och man nyser. Och då kan man ju välja nässpray förstås. Och då finns det lite olika sorter där det som innehåller kortison är särskilt bra om man också är täppt.
Är de här receptfria?
De är receptfria. Det är det som är bra med den här typen av medicin. Nästan allt är receptfritt. Det som kanske är vanligast när det gäller medicin, det är ju antihistamintabletter till exempel. Loratadin, desloratadin, kestin. Det finns väldigt många olika sorter. Och det är ju enkelt för då tar man bara en tablett om dagen. När det gäller ögondroppar och nässprayer så måste man ju ta det fler gånger om dagen.
Hur skiljer man då symptom på pollenallergi från symptom på en vårförkylning?
En vanlig förkylning är ju ofta förknippad med lite feber och det får man inte vid pollenallergi. Dessutom, när det gäller en vanlig förkylning så går den här rinnsnuvan som det börjar med ofta över en liten tjockare snuva. Det gör inte riktigt vid pollenallergi utan då rinner det hela tiden. Det är den här ljusa genomskinliga snuvan som bara rinner och så mycket nysningar. Det som också är typiskt vid pollenallergi, det är att det kliar. Det kliar i ögonen, det kliar i näsan och kanske i halsen också. Och dessutom känner sig väldigt många trötta under den här tiden på året.
Vi pratade ju om mediciner här då, men vad kan man göra själv vid sidan av medicin?
I grunden så handlar det ju om att man ska undvika att utsätta sig för pollen. Då är det viktigt att försöka låta bli att dra in pollen inomhus, i huset där man bor. Och det kan man göra genom att man ser till att inte vädra för mycket. Och när man väl vädrar så gör man det tidig morgon och sen kväll. För då har daggen bundit pollenkornen så då är det inte så mycket i luften längre. Och man ska förstås inte då vädra kläder eller sängkläder utomhus som ju också då riskerar att man drar in pollen inomhus. Har man varit ute under den här säsongen när det är mycket pollen ute, då kan det också löna sig att man faktiskt sköljer ur håret, särskilt innan man går och lägger sig. Och har man husdjur så sköljer man av pälsen, för naturligtvis sätter sig mycket pollen där.
Mycket att tänka på det, men bra råd.
Sen kan man faktiskt också skölja näsan. Det är många som gillar. Man använder antingen sådana här pipetter som går att köpa på apoteket med saltlösning. Eller så gör man egen saltlösning och sköljer i sådana här nässköljare.
Och när tycker du man ska vända sig till läkare eller till vården då? För det måste ju finnas någon gräns här någonstans.
Mm. Det man ska tänka på det är om man får problem med luftrören. Det finns alltså de som har pollenallergi som också drabbas av en tillfällig astma under pollensäsongen. Eller de som redan har astma kan bli värre i sin astma då. Men då behöver man ju vända sig till läkare för att få recept på astmaläkemedel, sådana här inhalatorer då. Sen har vi också då de fall när man har riktigt små barn. Då bör man också vända sig till läkare för att verkligen konstatera att det handlar om en pollenallergi och ingenting annat. Och så en sak till, får man en irritation i bara ett öga, det alltså blir rött och kliar eller gör ont i ett öga, då är det antagligen inte pollenallergi utan då kanske det handlar om en ögoninfektion som ska behandlas på ett annat sätt. Så då ska man också vända sig till vården.
Vi hoppas på en snar vår ändå då och lindriga besvär för folk. Nu fick vi ju lite tips här i alla fall.
Ja.
Tack för att du gästade Mix Megapol, Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat.
Podplay.
Förra året så gjorde hon succé med podden Röda rummet och nu är hon tillbaka med en podd om skrivande. Jag säger välkommen till författaren och bloggaren Flora Wiström.
Tack så jättemycket.
Vad kul att det gick så bra.
Ja, det var otroligt roligt förra året och jag är så himla glad att vi får köra igång igen nu.
Denna gång heter podden Texten.
Precis.
Och i den här podden då så pratar du med människor som jobbar med att skriva och hur ser det ut i skrivarliorna hos människor?
Det är man ju väldigt nyfiken på. Hur gör de egentligen? Och jag har bestämt mig för att träffa olika typer av skrivande människor. Romanförfattare, låttextförfattare, poeter, manusförfattare och så vidare.
Vilka är det du träffar i podden?
Sara Gårdan som skrev Den prisbelönta natten träffade jag i det första avsnittet som finns nu. Och sen träffade jag Agri Ismail som har skrivit en väldigt hyllad bok som heter Hyper som handlar om familj och pengar. Och sen så har jag gäster som Monica Fagerholm, Sandra Beijer, Nyusha Shams och många därtill.
Hur kommer det sig att du har fastnat för just skrivande och texter?
Ja, alltså jag skulle säga att jag är jäkligt nördig när det kommer till det här. Jag är själv författare. Jag har drivit en blogg sedan jag var 12 år gammal. Och jag har själv pluggat på skrivarskolor och tycker att det är så spännande att få komma in i andra författares huvuden.
Vilka tycker du ska lyssna på den här podden?
Jag tycker att man ska lyssna på texten om man är nyfiken på kreativa processer. Kanske också om man vill sänka trösklarna för skrivandet. Om man är en skapande människa, oavsett i vilket media, så kommer man bli inspirerad av de här samtalen. Och man kommer också förstå att det här som vi tänker på det som magiskt inte är så himla magiskt, utan det finns liksom tillvägagångssätt. Och de vill jag föra fram. Sara Gården som jag träffade i första avsnittet, hon berättar till exempel att hon måste lura sig själv när hon skriver, att hon måste ge upp. Först när hon ger upp och inte försöker så himla mycket, då kommer det bra text.
Låter som kärlek.
Ja, verkligen.
Nya avsnitt av Texten släpps varje fredag på podplay.se och i podplay-appen. Stort tack för att du gästade Mix Megapol, Flora Wiström. Och kul med en ny podd med
tack
dig
just.
Tack för
att du fick komma hit.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
Psykiatriken och författaren samt tv-serieaktuella Anders Hansen var ju dagens gäst hos mig Lotta Bromé här förra timman. Och han har ju många järn i elden, men vad gör han egentligen när han inte syns i rutan?
Ja, men då jobbar jag som psykiatriker.
Ja, och så tränar du?
Och så tränar jag och så försöker åka lite skidor på vintrarna, så läser jag vansinnigt mycket och i övrigt så lever ett stillsamt liv liksom.
Måste jag säga. Ja, jag läste att du i alla fall har sagt att du har valt bort familj för jobbet.
Nej, det har jag inte. Jag har inte valt bort det, men jag är ensamstående och jag trivs bra med det, men jag har inte gjort ett medvetet val. Jag har aldrig haft någon liksom långsiktig livsstrategi. Jag har bara gjort det som känns meningsfullt och så har det blivit så här. Och så märker man att 10 år har gått. Liksom.
Men du längtar inte att efter...
Jo, men någon gång vill jag det, absolut. Ja. Det vill jag, men jag vill inte forcera fram något. Liksom. Det får komma naturligt.
Jag vet inte hur det är med er. Sover ni alltid utmärkt varje natt? Eller känner ni så här ibland? I'm so tired. I haven't slept a wink. I'm Där hade vi John Lennon och Beatles, I'm so tired. Men det finns ju många människor som inte har problem. I alla fall inte de fem finalisterna som tävlat i SM i sömn i helgen. Idag så utsågs vinnaren och Elsa var på plats och pratade med bland annat då sömnforskaren Christian Benedikt som var domare i tävlingen om vilka förutsättningar som krävs för att uppnå bästa möjliga sömnkvalitet.
Regelbundenhet, gör någonting under dagen, utmana dig mentalt, fysiskt, det är bra. Jag tror det är viktigt att man skapar tydliga kontraster mellan det som man gör under dagen och det som man gör under kvällen slash natten. Så var aktivt, pick, interaktivt under dagen medan kvällen, det ska du sakta ner, ska du varva ner. De kontrasterna hjälper till att sova.
Vinnaren, Sveriges bästa sju sovare är Mattias Karlqvist!
Stort grattis till vinsten.
Tack så jättemycket.
Sveriges bästa sjusovare 2024. Hur känns det?
Jo då, det känns jätteroligt. Även förvånad själv som sagt. Men ja, tack. Man får väl fira genom att sova lite mer. Det var min fru som hade sett den här tävlingen på Facebook och pratade om det och hade tänkt att anmäla sig. Så jag anmälde mig istället och tänkte att det var en rolig grej. Och sen sviten och frukost, det var ju värt allting.
Hur har dina förberedelser sett ut inför den här tävlingen?
Bara ta det lugnt, ätit gott, lite promenader. Ja, inte tänkt för mycket på det.
I natt så fick du möjlighet att sova 10 timmar. Sov du alla 10 timmarna?
Jag sov 10 timmar och 12 minuter.
Det ledde alltså till en vinst alla 10 timmarna?
Ja, tydligen.
Ska du bevara titeln som Sveriges bästa sjösovare?
Det är klart man ställer upp.
Vad skulle du säga är avgörande för din sömn hemma?
Mätt. Jag bara slocknar. Jag slocknar framför tv.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och dagens gäst var ju Anders Hansen, psykiater och författare känd för bland annat Hjärnstark. Och sitt sommarprat, han fick svara på några fem snabba frågor då. Och först ut, sudoku eller armhävningar?
Armhävningar. Fysisk aktivitet har större spridningseffekt på våra tankemässiga förmågor än till exempel korsord och sudoku.
Anteckningsblock eller anteckningar på mobilen?
Ja, det är tveklöst anteckningsblock. Man minns mer om man skriver för hand än om man skriver in i en dator. Det är visat i mängder av undersökningar nu.
Sommarprat, bok eller tv-serier?
Wow, det var svårt. Jag gillar, alla har sin charm. Det jag gillar med att göra tv är att man jobbar tillsammans med andra som är väldigt bra på sina grejer och som lägger till det man själv har gjort och kommer på saker som man själv aldrig skulle ha gjort. Så det är mycket mer samarbetsprojekt.
Patiens eller schack?
Jag är nog mera för patiens. Jag är dålig på schack. Och dessutom så är det mycket mer avkopplande att bara liksom lägga upp korten.
Arv eller miljö?
Både och. Det går inte att skilja dem åt.
Dags för oss att säga tack och hej för idag. Det gör Lotta, det gör Elsa, Janne och Jeanette. Erik Myrlund tar strax över och producent som vanligt Jeff Neumann. Och vi är tillbaka imorgon igen med ett nytt program då efter klockan 16.